vädre 6-11. Öresund, Bälten, sydvästra, södra och sydöstra Östersjön, väst eller växlande 2-7. I eftermiddag vridande nord eller nordost, ökande 5-10. Mellersta Östersjön omkring nord 6-11, i eftermiddag på Gotska sjön tillfälligt växlande 1-6. Från norra Östersjön till Bottenviken, nordväst 12-17, på norra Kvarken 8-13. I eftermiddag allmänt omkring nord och avtagande 7-12 meter per sekund. Det var allt från SMHI. Trevlig fredag!
Ja, välkomna att följa med oss fram till klockan 9:30 i P1-morgon. Om en kvart handlar det om trasiga strumpor och utslitna jeans bland annat. Sen årsskiftet får vi inte slänga utslitna kläder eller annan textil i soporna. Så vad ska vi göra istället? Hör klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om det växande textilberget. Steffen Renklint, det är du som pratar med lyssnarna i Ring P1 idag.
Ja, men det stämmer bra. Det är 020-22-10-10 telefonnumret. Jag tycker att ni ska ta och lyssna på det här om textilåtervinningen och tycka till i programmet som börjar om en halvtimme. 020-22-10-10.
Här är Ekot. Den svenska inflationen sjönk i mars enligt måttet KPIF. Sydkoreas avstängde president avsätts av landets konstitutionsdomstol. Colombia köper mellan 16 och 24 stridsflygplan från Saab. Och så har den invasiva signalkräftan hittats på Öland. Ja, den svenska inflationen sjönk i mars till 2,3% enligt måttet KPIF. Det här visar preliminära siffror från SCB som kom nu på morgonen. Vi har ekonomiekots Per Ivarsson.
Det var en kraftigare tillbakagång för inflationen än vad bedömarna hade förutspått. Förhandsprognoserna låg på 2,7%, men det blev alltså istället 2,3%.
Vad är det då som påverkar de här siffrorna?
Ja, det här är ju en preliminär siffra, så man får inte de bakomliggande siffrorna, vill säga, vi ser inte vilka typer av varor och tjänster det är som har ökat respektive minskat. Många tittar ju såklart mot matpriserna och jag har sett analyser som går ut på att det kan då vara så att matpriserna skulle kunna fortsätta uppåt. Å andra sidan så har jag sett andra siffror som pekar på att de faktiskt inte har fortsatt speciellt mycket uppåt. Men det har ju varit en mätning som inte är lika bred som den SCB genomför, så att det återstår att se när de definitiva siffrorna dyker upp om kanske en vecka ungefär.
Om en stund här nu så ska vi få höra om de amerikanska handelstullarna som Donald Trump inför mot omvärlden. Kommer de att påverka den svenska inflationen framöver?
Ja, det skulle de kunna göra, men det är på lite sikt i så fall. Om då EU eller Sverige inför tullar på amerikanska varor som då nästan automatiskt eller med stor sannolikhet blir dyrare i Sverige, så blir det ett pristryck uppåt. Men det kommer att ta, dels så är det i så fall att de här tullarna ska införas, men det är väl också så då att det kommer att ta tid innan det märks på inflationen.
Ekonomiekots Per Ivarsson, och då ska det handla om de amerikanska importtullarna som införs mot omvärlden. Börskurserna de rasade i USA igår efter Donald Trumps besked, och bland de amerikanska väljarna så är många kritiska till beslutet.
I think it's reckless. He's hurting not just Americans, but he's hurting everybody across the world. And it's irresponsible.
Donald Trump beter sig oansvarigt, tycker Marla Mendelsohn, som drar sin rullväska på väg in på tågstationen i Washington. Trumps nya tullar är skadliga för alla, inte bara för amerikaner, säger hon.
It's going to impact everybody.
Priserna kommer att höjas, det kommer påverka alla, tror Marla Mendelsohn. Och en majoritet av amerikanerna håller med. Nära 60% är emot tullarna, enligt en mätning från CBS.
I think tariffs are dangerous for the credibility of our economy and for the economy itself.
Tullarna är farliga för USA:s trovärdighet, säger Steven Ross på väg mot tåget till New York. Donald Trump hävdar att de nya tullarna kommer att gynna amerikansk industri på sikt. Nu är det USA som är i förarsätet, sa han när han fick frågor om kritikstormen som har följt efter hans tullbesked. Men hans strategi får blandat betyg även från hans egna väljare.
Sometimes in order to fix something you got to break it so we can put them back together the way they're supposed to be.
Ibland måste man ha sönder saker för att kunna bygga upp dem igen, säger Marty Scholansin från Georgia, som tycker att president Trumps chocktaktik är riktig men riskabel.
Everything's gonna go up. It's gonna be, we're gonna hit our pockets at the end of the day. Yeah.
Det blir vi vanliga konsumenter som kommer att få betala priset, tror Marty Scholansin. Gina Lindberg, Washington.
I Sydkorea så avsätts landets avstängde president Yoon Suk-yeol av landets konstitutionsdomstol för de undantagslagar som han införde i början av december. Vår korrespondent Moa Kärnstrand, hon var på plats utanför presidentpalatset i Seoul när beskedet kom.
Ja, jag stod mitt ibland Yoon-supportrarna när den här domen kom och den lästes upp och vi alla hörde den. Och de blev jättearga, väldigt många av dem. Och en del av dem blev också väldigt ledsna. Det var flera som grät. Och de tycker ju att demokratin står på spel i det här landet helt enkelt. Och de som ville se Yoon fälld i riksrätt blev jätteglada, många av dem. Det var folk som dansade på gatorna här, sjöng, hög musik. Och sen så finns det ju förstås en grupp som också är fundersam. Vad är det som kommer hända nu i den här liksom polariseringen som den här rättegången har ställt till med?
Ja, vad innebär då domen?
Ja, domen innebär ju att president Yoon Suk-yeol, som har varit avsatt sen han ställdes inför riksrätt då av parlamentet, att han nu avsätts. Alltså att han kommer inte vara president längre med start idag. Och sen så kommer det vara ett nyval till presidentposten som de meddelar här nu kommer hållas redan 3 juni. Och då kan det ju bli ett maktskifte. Folkets maktparti, Yoons parti, kan ju förlora makten då i och med att ja, de har ju på så sätt och vis fått dåligt rykte i med det här.
Och Yoon Suk-yeol, han ber nu om ursäkt efter att han avsatts av landets konstitutionsdomstol. Han säger enligt nyhetsbyrån AFP att han är uppriktigt ledsen att han inte kunde uppfylla invånarnas förväntningar. Colombia kommer att köpa mellan 16 och 24 JAS 39 Gripen. Det står klart efter en presskonferens igår kväll i huvudstaden Bogotá. Med på den var förutom Colombias försvarsminister också Saabs vd Mikael Johansson.
We have all the licenses from all the suppliers in place and
vi har alla nödvändiga licenser. Jag vill särskilt understryka att det inte finns något veto från USA mot en affär med Colombia, sa Mikael Johansson igår när han framträdde tillsammans med Colombias försvarsminister, Sveriges ambassadör och en rad företrädare för militären och flygvapnet i Bogotá. Klart är att Colombia ska köpa mellan 16 till 24 stridsflygplan från svenska Saab. Men när de ska levereras, hur de ska betalas och var de ska tillverkas är fortfarande förhandlingsfrågor. Såväl Johansson som försvarsministern lyfte att Saab utöver själva stridsflygplanen kommer leverera satsningar på cybersäkerhet, rymdindustri och flygindustri samt investeringar i vattenreningsanläggningar och solpaneler. Det blev tydligt att överföringen av teknologi, det vill säga att Colombia på egen hand kommer kunna sköta och uppdatera flygplanen, är en viktig komponent i affären. Lotten Collin i Buenos Aires.
Simona Mohamsson blir Liberalernas nya partisekreterare. Det meddelade partiet nu under morgonen. Hon tar över efter Jakob Olofsgård som meddelade i måndags att han lämnar sitt uppdrag. Samma dag avgick även Liberalernas statsråd, jämställdhets- och arbetslivsminister Paulina Brandberg och partiets kanslichef Oskar Våglund Söderström. De 4 tonåringar som greps i Eslöv igår kväll misstänkta för mordförsök på en tonårsflicka har anhållits, uppger polisen. Det är en flicka och 3 pojkar som misstänks ha stickskadat en flicka på en buss. Flickan är allvarligt skadad enligt Region Skåne. Polisen vill inte berätta åldrarna på de misstänkta. Det är 2 månader sedan skolskjutningen på campus Risbergska i Örebro där 10 personer dödades. Flera elever på skolan tycker att det är svårt att komma tillbaka och de som jobbar som krisstödjare på skolan har skrivit ett öppet mejl till kommunen om ekonomisk hjälp till de studenter som inte har råd med den vård som behövs. En av dem som hamnade mitt i skottlossningen på Risbergska är SFI-eleven Marda Omar Adam från Etiopien.
Skolan är mycket rädd. Den kompisar till fotot.
Marda Omar Adam berättar att hon blev väldigt rädd och fick slänga sig ner på golvet för att försöka söka skydd. Själv lyckades hon ta sig ut utan att träffas av kulorna. Men 2 av hennes kompisar dog där inne. Efter dådet är Campus Risbergska utlokaliserade. De är på tre olika ställen där det finns krisstödjare på plats i blå västar. Jamal Byazid är socialsekreterare i Sörmland, men nu har han ryckt in som krisstödjare i Örebro.
En del har flashback, tankar, rädd för bilar, rädd för ljud.
Krisstödjarna har skrivit ett öppet mejl till kommunen eftersom de märkt att studenterna inte alltid har ekonomiska förutsättningar för att betala för den hjälp de behöver från vården.
Ständigt rädsla som har tagit över i deras vardag, och det där behöver bearbetas.
Kommundirektören svarar i ett mejl till Ekot att de har anställt en elevkoordinator för att fånga och upptäcka elevernas behov och kunna lotsa dem vidare till vården. Men skriver inget om vem som ska stå för kostnaden. Janis Janidis är verksamhetschef på kirurgen i Örebro. Han var också ledningsansvarig på akuten när de skadade från dådet kom in. Fyra av sex patienter har kunnat lämna sjukhuset, men trots det är vården fortfarande ansträngd, säger han.
Överlag så pågår det ju en väldigt stor insats fortfarande med det psykosociala omhändertagandet. Det är fortfarande ett väldigt stort, man säger, tryck på sjukvården.
Reporter Karin Virenhed. Signalkräftan har hittats på Öland. Det är förbjudet att plantera in den. En allvarlig överträdelse, det säger Lina Thomasson, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten.
Det är ju totalt olagligt då, att sätta ut kräftor här.
Signalkräftan är en nordamerikansk kräfta som planterats in i Europa. Och EU ser arten som invasiv eftersom den hotar sötvattenskräftorna.
Den stora risken med signalkräftor är att de kan bära på kräftpest, som är i stort sett 100% dödligt för flodkräftan, som är vår inhemska kräftart då. Signalkräftan kommer från början från Nordamerika och har planterats in i Sverige.
Och att folk planterar in signalkräftor på Öland motarbetar också ett viktigt projekt som pågått sedan 2013.
Det är också så att Öland är skyddsområde för flodkräftan. Så man gör ju allt vad man kan för att skydda flodkräftan från kräftpest och då signalkräftor i det långa loppet.
Reporter var Anton Lindskog, P4 Kalmar. Och då går ordet till Radiosportens Andreas Mats.
Som börjar med curling. Lag Niklas Edin vann i natt mot Tjeckien med 5-4 vid VM i Kanada. Segern innebär att Sverige på fjärde plats med två matcher kvar av gruppspelet har chans att ta en av de två direktplatserna till semifinal. Lag Niklas Edin har kvar att möta Italien och Norge ikväll. Nu hockey.
Här ett dåligt besked för serievinnarna Brynäs. Motståndarna Skellefteå är nämligen SHL-hockeyns stora semifinalkungar. Går laget till semi blir det avancemang till final i princip varje gång.
Och Skellefteå AIK är klart för ännu en SM-final ishockey.
Sen 2011 har Skellefteå spelat 10 semifinalserier i SM-slutspel. Hela 9 gånger har det sedan blivit avancemang till finalen. Enligt just de här siffrorna har alltså Brynäs bara en 10-procentig chans till finalspel. Dessutom, Brynäs vann serien, visst, men det mest formstarka laget sedan februari har varit Skellefteå.
Berättade Martin Hedberg. Hockeyn drar igång i P4 klockan 19 ikväll. Då drar också fotbollen igång.
Sveriges fotbollsdamer möter ikväll Italien i Nations League. Sveriges två senaste möten mot just Italien har varit tuffa, en knapp seger och en oavgjord match. Och Kosovare vill varna för motståndet.
Det är ett väldigt individuellt skickligt fotbollslag. Spelmässigt så håller de en hög nivå, och det är ett lag man ska full respekt för, och ska man vinna mot Italien så måste man komma upp i hög nivå. Inte låta dem spela in mycket centralt på sina spelskickliga in i mittfältare. Det vill ju främst förhindra att man kan utnyttja våran snabbhet också bakom backlinjen. Det kommer vara otroligt viktigt, och att ja, både rörelse och fart i anfallsspelet.
Reporter Andreas Lundin avspark alltså klockan 19. Katarina.
En stor antik hamn har hittats under vattenytan i grekiska Asine på halvön Peloponnesos. Upptäckten gjordes av marinarkeologer från bland annat Stockholms universitet. Det är inte klart hur gammal hamnen är, men forskarna hoppas att lerkärl ska lösa den gåtan. Och så vädret idag, Götaland och
och Svealand får mest soligt väder. Under eftermiddagen sen så passerar tätare moln söderut i främst östra Svealand. I Norrland mer moln och snöbyar som rör sig söderut. Och i södra halvan av landet blir det mellan 10 och 15 grader. Och uppåt över landet till norra Lapplandsfjällen så blir det mellan 2 och 7 minusgrader. Pia Fridén, vad händer?
Ja, strax ska vi höra en intervju med klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari. Det handlar om problemen med textilåtervinning. Men först över till dig, Steffen Renklint och Ring P1. Vad verkar som att folk vill prata om idag? Är det textilåtervinning eller?
Ja, men jag tror att det är ett högaktuellt ämne. Det påverkar människor i deras vardag, så det tror jag absolut att folk har åsikter om. Och det vill vi ju höra, så ring 020-22-10-10 och var med och diskutera den här frågan. Men man har ju chansen nu också att lyssna på klimat- och miljöministern här i sändningen, så kan man få kommentera det hon har att säga sen då när vi kör igång om en kvart. Men sen är det ju också det här med Trumps högre tullar mot omvärlden. Börserna har rasat och man undrar ju också hur det kommer att påverka den egna plånboken. Ja, det märks ju lite grann. I Stockholm läste jag i P4 Västerbotten, där hörde jag en nyhet om att, eller P4 Stockholm var det förresten som gjorde om att folk gick mindre eller handlade mindre mat på restauranger när de gick ut och åt. Så det kanske märks redan nu. Vi är ju ett knepigt ekonomiskt läge. Det finns mycket att diskutera. 020 22 10 10 i alla fall. Telefonnumret. Vi kör igång om en kvart.
Mm. Tack för det, Steffen Renklint. Och då ska det handla om problemet med trasiga strumpor och andra utslitna paltor som sedan årsskiftet inte längre får slängas i hushållssoporna. Och som kommunerna som har ansvaret för att samla in och sortera inte klarar av att ta hand om. Så här har det låtit i nyhetsrapporteringen.
Kläder strömmar in på Odenskogs återvinningscentral i Östersund sedan kravet på att återvinna textil infördes vid årsskiftet.
Vi håller på och drunknar.
Mycket av de textiler som kommunerna sedan årsskiftet ansvarar för att återvinna skickas till Litauen där de bränns upp. För att vissa kanske kan känna sig lite, ja, här skänker jag kläder och så bränns det upp i Litauen liksom.
Lagen har kritiserats för att bygga på eller exportera ett textilberg när Sverige ännu saknar återvinningssystem.
Så att vi har mycket textilavfall nu, så det behövs producentansvar med tydliga mål för att få ordning på de här frågorna, och det saknas fortfarande.
Så vad gör då vår regering för att få till stånd ett fungerande system för hantering av textilavfall? Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, liberal, välkommen till P1-morgon.
Tack så mycket.
Återvinningscentralerna håller på att drunkna i avlagd textil, hörde vi här. Lagen om förbud att slänga textilier, den började ju gälla vid årsskiftet. Mm. Vad gör du som ansvarig minister för att lösa problemet?
Vi arbetar just med det som nämndes i slutet av inslaget, att plocka fram ett producentansvar. Och där är det så att den tidigare regeringen utredde frågan och tittade på ett förslag som lades fram, men det antogs aldrig. Och skälet då var att den tidigare regeringen ville vänta på EUs producentansvar istället. Och den förhandlingen har tagit längre tid än vad vi har väntat oss. Och därför så fort vi insåg att de här går inte hand i hand, textilavfallslag och producentansvar, så insåg vi att det här problemet kommer komma. Och då började vi arbeta på att införa nationell tidigare.
Så hur långt har det kommit då?
Vi arbetar på. Det är ju väldigt tekniskt med producentansvar. Det finns ett skäl till att den här förhandlingen har dragit ut i EU. Men det vi vet är att vi kommer kunna komma med ett starkare förslag än det som utredningen la fram, eftersom vi vet mer om hur det kommer gå till i EU senare. Och sen finns det ju också en missuppfattning som är ganska stor här. Jag läser ju själv de här rubrikerna om att textiler bränns i Litauen. Och då kan jag ju förstå att folk blir frustrerade och tänker, varför åker de hela vägen dit för att förbrännas? Men skälet till det är att i hela Baltikum så har man en mycket bättre avancerad finsortering och återvinningssortering. En industri för det här helt enkelt, som vi saknar i Sverige. Därför kan de ta vara på textilerna mycket bättre än
vad
vi kan.
Så du tycker att det är en bra
här
lösning att det hamnar i Litauen?
Om man återvinner och återanvänder mer av textilerna i Litauen, då är det faktiskt bättre för miljö och för klimat att de åker dit än att de hanteras här.
Men borde inte vi kunna elda i våra värmeverk så vi kunde få energi?
Det är precis det jag jobbar på, att vi ska få till en sortering sorteringsindustri här så att vi kan återvinna mer av textilierna, och då kan vi också förbränna den här för energi i Sverige istället för energi i exempelvis Litauen. Men problemet är att i Sverige så återvinner vi och återbrukar ungefär 1% av textilierna, medan i Litauen kan man hantera mer av det. Och skälet till det är just den här sorteringsindustrin. Så lösningen på den här frågan är att ordna en sorteringsindustri i Sverige, och det vet vi att vi kan få om vi har ett producentansvar.
Mm. Branschen har ju länge väntat på ett producentansvar, och det fanns ett förslag 2020, något du skulle kunna använda dig av, men du vill ändå vänta på, om jag förstår det rätt, på att EU ska utforma ett producentansvar.
Ja, men det var det jag nämnde tidigare, att den tidigare regeringens förslag till producentansvar,
men det här var
det
ju branschens
inte.
Förslag, de Nej, hade ju ett eget förslag.
Ja, nej, det som är utrett är ju det som utreddes av den tidigare regeringen. Det är det förslaget som finns på producentansvar. Och det är det som branschen också driver att man borde genomföra. Men skälet till att varken den tidigare regeringen eller den här regeringen genomför det är att det förslaget på producentansvar, det skiljer sig på väldigt viktiga punkter från det förslag som EU nu har förhandlat fram. Så att det skulle innebära extrema krångliga regler, helt unika för Sverige, och ett dubbelarbete. Men det vi vet nu är att vi har större insyn i vad EU ska ha för form på sitt producentansvar. Så även om man inte är klar i EU, så har vi nu börjat i Sverige med att utforma den här lagen så att det går snabbare.
Men med facit i hand, hade det inte varit bättre om Sverige gått före med producentansvar när det nu blev så här?
Ja, alltså om man borde ha gjort annorlunda 2020 med den utredningen, det tycker jag är en ganska hypotetisk fråga.
Ja, men tänker
fråga.
Du har ändå varit minister i 2 år.
Ja, men det här är ett beslut som fattades 2020 och då var inte jag minister. Det är ett faktum. Men jag förstår ju att industrin är frustrerad, för i Sverige så har vi en otroligt liksom, progressiv textilindustri. De vill ligga i framkant och de blir ju såklart frustrerade när förhandlingarna drar ut på tiden. Och det är viktigt att ha med sig att det är ju en helt absurd situation vi har här. Därför behövs den här textilavfallslagen. När exempelvis klädindustrin vill ha andrahandstextilier, då är det ofta så att man importerar det från Kina. Det är ju helt bakvänt. Vi vet
men om
att vi
du skulle bli lite mer konkret, hur vill du lösa det här då?
Med ett producentansvar som då regeringen nu arbetar på att plocka fram.
Och hur ska det se ut då?
Det ska likna det producentansvaret som EU kommer genomföra snart. Och det tar ju ganska lång tid för EU, märker vi. Och det är en förhandling som har dragit ut på tiden så pass mycket att den inte kom samtidigt som den här nya textilavfallslagen i januari. Så att, jag tror att det är ju liksom ett matchningsproblem här. Och i grund och botten är det ju en väldigt bra sak att vi börjar samla in alla textilier vi har. Det finns ju den här bilden nu av att plötsligt bränner vi en massa textilier. Då är det viktigt att ha med sig att vi har ju alltid bränt de här. Frågan är bara om de har bränts i hushållsavfall eller om man har försökt sortera och ta ut de textiler vi kan använda igen innan man bränner resten. Så att, det är ju inte ett nytt problem, men problemet har synliggjorts i och med vår nya textillag.
Så i väntan på det här producentansvaret då, vad ska vi göra med textilavfallet under tiden?
Under tiden så kan man ju antingen försöka behålla det och hålla på det i olika sätt, eller så kan man ju då exportera till länder
var,
som har...
Var ska det förvaras någonstans, menar du?
Ja, det är helt upp till avfallsbolagen som har vetat att den här lagen kommer komma i flera år, och det har också kommunerna gjort. Så att det är lite överdriven dramatik här kring att man är helt tagen på sängen. För den här lagen har ju upparbetats under många år och man har vetat att avfall från textilier kommer behöva tas om hand av sorteringsindustrin, av avfallsindustrin, ursäkta, under flera år.
Och vad ska privatpersoner göra då med sina utslitna kläder?
Man ska lämna dem på återvinningscentralen.
Ja, men där är det ju fullt, så att säga.
Och det är återvinningscentralen som ska ha den kapaciteten. Och att de inte har det kan jag bara beklaga. Det är ju en prioritering man också behöver göra från kommunernas sida som har ett ansvar att ta hand om textilier.
Där kan regeringen inte göra någonting.
Nej, jag kan inte upprätta återvinningscentraler. Det är liksom en kommunal uppgift. Och kommunerna tar in ganska stora mängder medel också. Mycket större än vad staten har att tillhandahålla. Så att man har pengar, man har resurser. Man ska kunna prioritera här. Och man har vetat att det kommer i flera år. Men jag vill ju att läget
som
blir...
bör bättra sig, är det det du säger?
Jag vill att läget blir bättre. Jag vill att vi har en sorteringsindustri i Sverige som kan hantera de här textilierna, återvinna och återbruka mer av dem. Och då krävs det att vi ändrar på en massa olika saker. Någonting jag har tittat på särskilt är ju inte minst den här ultrafast fashion-industrin som växer till sig med många produkter som innehåller gifter och kemikalier som gör att det blir jättedåligt om vi börjar återvinna dem. För då kommer ju de in i våra återvinningssystem och våra cirkulära system. Så att vi har ju ganska stora problem som är mer på mitt ansvarsområde, exempelvis när vi importerar stora mängder kläder från Shein och Temu. Men det här med att ha sortering och kunna ta hand om textilierna, det är kommunernas ansvar. De har vetat att det kommer i flera år.
Och problemet är ju akut nu, så vad ska kommunerna göra, menar du?
De ska upparbeta sin kompetens att hantera de här textilierna. Antingen så kan man upparbeta en sån kompetens lokalt, eller så får man ju då exportera till länder som har den industrin som
och då
Sverige
om de
saknar.
Eldas upp där så är det inget större problem, menar du?
Då om de eldas upp där så är det ju precis det som sker efter att man har sorterat ut större mängder av textilierna. Och det är det här jag menar som rapporteringen är helt felaktig kring.
Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari och Mona Hambreus, miljö- och klimatreporter på Ekot. Särskilt du fastnar för i den här intervjun?
Ja, klimatministern använder ju orden att det är en absurd situation, så att det märks ju att hon har observerat att det inte riktigt funkar. Samtidigt så pratar då Romina Pourmokhtari om att den förra regeringen inte har fattat beslut, att det handlar om att EU har dragit ut på tiden och kommunerna inte gör sitt jobb. Man har vetat om att den här lagen ska komma i flera år och man borde ha förberett sig bättre. Samtidigt så tar ju hon inte heller något ansvar för att regeringen kunde ju också ha gått före och sett till att etablera det här producentansvaret. Även regeringen kunde ju ha varit förutseende, för man har ju vetat om, som sagt, att den här lagen skulle
komma. Så det hade varit
komma.
Möjligt att liksom runda EU på något vis?
Ja, runda. Men
med, gå före.
Med tanke på att det har blivit som det har blivit så skulle det ju kanske ha varit bra om man hade ordnat ett sånt här producentansvar. Eventuellt hade ju en del av det här kaoset på återvinningsstationerna kunnat undvikas i så fall.
Du, varför har vi så mycket textilavfall?
Ja, ett problem är ju att det är så mycket billigare att tillverka nya kläder än att återvinna det gamla materialet, och att göra nya tyger, det är otroligt dyrt, och det är någonting som inte riktigt fungerar ännu idag. Att ta gamla fibrer och göra nya tyger, då blir det för dyra kläder. Så att det här snabbmodet, nya kläder är billiga, det är en del av problemet.
Sist här hörde vi en kommentar från Mona Hambreus som är miljö- och klimatreporter på Ekot. Och en något längre version av intervjun finns på sverigesradio.se/p1morgon. Där finns också allt annat vi sänt under morgonen.
Bryssel, fredag. Så här i slutet på veckan tänkte jag ge er lyssnare en liten frågesport. Vad finns det för likhet mellan det här?
God morgon igen, om det nu är fortfarande morgon. Idag är det ju mycket på agendan som ni vet.
Och det här.
Ullevi! Pallan i ett högre tempo! Vacken i som fortiga!
Ja, där hörde vi först statsminister Ulf Kristersson på det senaste toppmötet här i Bryssel. Och sen var det ett klipp från när Håkan Hellström samlade över 70 000 på Ullevi. Som gammalt popsnöre har jag gått på en del Håkan-konserter. Ända sedan tidernas begynnelse, kan man säga. När han till exempel spelade på Stora Teaterns balkong i Göteborg för en rätt begränsad skara på Avenyn till större konserter på senare år. Under mina år här i Bryssel har jag också gått på en hel del toppmöten. Och det finns faktiskt likheter. För även om statsministern knappast drar tiotusentals åskådare till Europabyggnaden, så har både Ulf och Håkan en väldigt trängd publik. När ledarna traskar in där på röda mattan på toppmötena brukar de stanna och göra så kallade doorsteps, det vill säga uttalanden och svara på frågor. Och ytan där vi journalister samlas är alldeles för liten. Även om man kommer ner en halvtimme innan statsministern ska gå på, för att använda en konsertterm, kan man möta en vägg av ryggar. Ofta behöver man förhandla med kollegor från andra länder. Är det finnarna som står i vägen? När kommer er statsminister? Kommer han före vår? Kanske vi kan klämma oss fram i luckan när ni är klara. Ja, ungefär så brukar det låta. Och inte blir den här förhandlingen med andra journalister enklare av att ledarna sällan kommer på utsatt tid. Även det är en likhet med de stora artisternas spelningar. Och precis som på en konsert blir det en kamp för att åla sig fram, försöka hitta luckor. Men till skillnad från en konsert där man kan slappna av och bara njuta och lyssna, så krävs det mycket mer från oss i journalistpubliken. Vi måste fokusera på att ställa frågor, få bra ljud med micken på en lång pinne för att nå ända fram och samtidigt ta bilder med mobilen, helst både liggande och stående. Sist jag träffade statsminister Ulf Kristersson var dock inte på ett EU-toppmöte utan en träff i Paris för en vecka sedan. Han berättade då att han skulle skynda sig därifrån. Och vet ni varför? För att gå på konsert.
Ja, men Kent har en spelning kvar. Jag säger inte mer än så.
Eller som Jocke Berg beskrev det, den slutgiltiga begravningen. Den kvällen var i alla fall statsministerns tur att trängas. Det här är Andreas Liljeheden i Bryssel.
Och då har jag fått sällskap av Ekots nyhetschef här i studion, Maria Eksedler. Hej.
Hej, god morgon.
Och du har en diger lista på vad som händer idag.
Ja, det är väldigt mycket. Och en hel del som rör vår ekonomi. Plånboksfrågor kan jag väl säga. Det kom ju preliminära inflationssiffror nu på morgonen, alltså det gäller prisökningarna i samhället, och där slås takten av lite grann, det minskar lite grann. Det kommer ni höra mer om. Och sen öppnade den svenska börsen neråt. Det var ett rejält fall igår, vi får se hur det artar sig idag. Men vi tror att det är många människor som funderar på detta. Hur ska man göra med sina aktier och fonder i dessa oroliga tider?
Får vi lite goda råd då, eller?
Ja, kanske inte direkt från oss, men från någon expert, hoppas jag. Det är också en del politik som händer. Liberalerna har fått en ny partisekreterare, det får ni höra mer om. Kristdemokraterna har kommundagar och är samlat i Karlstad. Ebba Busch håller tal på förmiddagen, vi är där och lyssnar. Och klockan 10 har vi en nyhet som rör avtalsrörelsen, så spetsa öronen eller titta i din app vid 10-draget. Ska jag nämna något från världen så säger jag att det just idag är en vecka efter jordbävningen i Asien. Vi hör mer om det från vår korrespondent Axel Kronholm under dagen.
Tack så mycket. Tack. Maria. Producent för P1 Morgon idag, Marie Nilsson Borg för Ekonyheterna, Emil Östman, sändningskoordinator, Fredrik Rahlstrand, reporter. Det var Åsa Furhagen och Heinz Wennin, och Susanne Martinsson heter våra tekniker. Nu lämnar jag över till dig, Steffen Renklint på Ring P1.
Men så trevligt. Det är fredag, sista chansen att vara med denna vecka i Ring P1. Kom igen nu. Nu knappar ni 020 22 10 10 så kommer ni förhoppningsvis fram till mig där jag sitter i Stockholm faktiskt just för dagen. Efter en längre tid i Kalmar just denna vecka. Lite konstigt, jag hör ju hemma i Umeå egentligen. Men vad spelar det för roll? Jag pratar gärna med er där ni sitter. Vi ska börja med Behrouz Fatali i Gävle. Hallå, hallå.
Hallå, hallå. Hur är det med dig?
Ja, men det är bra. Jag ser att du vill prata om mat.
Ja, vet du, det är jag jobbar som kock nästan hela mitt liv. Jag är utbildad kock och bagare. Och nu för tiden jag är pensionär och jobbar på veteranpoolen i Gävle. Och då skickar de ibland mig till olika uppdrag. Nu för tiden jobbar jag i en förskola. Och små barn, små fina barn. Ja, det är en sak som jag har reagerat lite, att vissa av barnen är vegetarianer. Mm-hmm. Och jag förstår inte att barn i 4 år, hur kan bestämma att vara vegetarian eller inte? Det barn behöver lite tillräckligt med protein och med näring till för att växa. Men när de blir stora, när de blir myndiga, i alla fall 15 år minst, eller någonting som kan bestämma själv. Jag förstår inte varför föräldrar ska vara så envisa att barnen ska bli vegetarian eller vegan.
Mm. Men har du frågat barnen om det är de eller föräldrarna som har bestämt?
Det är föräldrar som bestämt. De barnen är i 4-årsåldern, tror jag inte ens de kan bestämma över. De är väldigt trevliga. Jag gör det med hela min själ att göra en fin mat åt dem. Men dessutom...
Förlåt, Behrouz. Jag måste bara flika in där. Du vet ju hur 3-åringar kan vara. De bestämmer och kan själv, säger de ju alltid.
Ja, men vet du,
det är nu var det 4-åringar, men jag tänker de kanske har lite samma tendenser ibland i alla fall.
Varifrån kommer de då? Och i alla fall de hemifrån. Det är bäst att vi låter barnen äta tillsammans. Äta samma husmanskost som man gör. Fin mat och kommer väl... Är det... Atmosfären är så här att man får från början ett barn ska vara särskilt. Eller värre än den att olika barn som har hur mycket som helst allergi. Och sen jag gör med hela min själ att de ska må bra. Men då man ser, frågar rektor och lärare, ursäkta, vem har fastställt så mycket? Det är bara föräldrar. kom hit. Den är farlig. Det blir ännu värre. Det blir mer och mer allergi. Låt barnen äta som vanligt. De växer upp och, då, och ni kan rädda världen senare när de blir lite större.
Du, jag tog, bara för att jag såg här lite innan vad det var du skulle prata om, så jag var tvungen att googla lite grann. Jag ser en studie här ifrån Stockholms universitet som säger att det, man får det man behöver i en vegan eller vegetarisk kost, visar då studier, och att man får ner utsläppen i världen med upp till 50%. Vad är det som gör att du ändå är orolig då att de äter vegetariskt?
Vet du, det är oss emellan, det är lite struntprat, eftersom jag känner en sån barn som äter vegan och vegetariska. När man går till deras rum fullt med leksaker som är förstått tillräckligt värde, det ska vi inte lura oss själva. Bara när kommer att vi säger att de ska äta sig så blir utsläpp så där. Men man köper dyra leksaker åt barnen som har förstått 10 gånger mer. För mig är så här att vi ska vara realistisk, inte bara försöka lura oss själva. Räkna på allt som händer. Sånt barn som sitter och äter veganer, det är ofta från en del bärgade familjer eller de lite högre upp, och som går till deras rum och tittar hur många leksaker de har. Det är liksom att jag tror att låt barnen vara barn, äta tillsammans. Och det är väldigt fin husmanskost finns där. Låt dem äta köttbullarna som är. Och de behöver inte känna sig särskilda barn från barndomen. Det jag, jag menar så här att det är ingen fel på att äta vegan eller vegetariskt. Men låt dem bestämma själv.
Just det. Men det är väl en viktig, det kan väl vara en viktig poäng, även om vi förstås måste ta ett visst ansvar för barns kost och så vidare, i och med att de inte är stora nog och kanske fattar de mest kloka besluten. Men just i den här frågan när det gäller vegetariskt eller kött, så tycker du i alla fall då där borde barnen få bestämma själva, inte föräldrarna. Och jag tycker det var en poäng du har där. Det är ju andra saker som också ger utsläpp. Vi får se vad folk tycker om detta när 2022 10-10 beros. Vi hoppas att det är någon som vill kommentera detta och att du har startat en riktigt god debatt nu med detta ifrån Gävle. Stanna kvar och lyssna.
Okej.
Ja, vi går vidare med programmet här. Vi ska prata med Lena Hjälte om en helt annan fråga. Hagfors sitter du i. Vad är det du sitter och tänker på?
Ja, jag sitter och tänker på det här med lönerörelsen och hur klyftorna i Sverige har ökat. Man ser det som ett bekymmer, och man vet att ju större skillnader det är med lönegap och skillnader i konsumtionsnivå i ett land, desto osäkrare blir landet. Och då är det min point är det alltså att när man har de här procentpåslagen så driver det ju på lönegapet och klyftorna alltså.
Just det, vi hade en tidigare inringare, om jag inte minns fel så var det igår, med lite grann på detta temat då, att man borde räkna i kronor snarare än procent.
Ja, det missade jag.
Men du är ju inne på samma linje i alla fall. Skulle det göra skillnad då?
Ja, men alltså jag satt här och räknade bara på ett exempel. Alltså på en människa då som tjänar sig 28 000 kronor om året, nej i månaden. Och så jämför sig med en som tjänar 70 000 i månaden. Och om man då ser att man har som avtalsrörelse nu säger räknar 3,4 för det här märket då för året då, var första året. Men jag tog bara 3%, bara för att göra det enkelt. Då är differensen där mellan 504 000 kronor, alltså ursprunget då. Så blev det påslag och då blir differensen 519 000. Och nästa år tre då, om det fortsätter, så är det 550 000 differensen mellan den låginkomsttagaren och höginkomsttagaren.
Det är många siffror här, Lena. Jag har lite sånt här lite svårt i radio att hänga med på, men din poäng är i alla fall att man skulle kunna minska på skillnaderna då, de här ekonomiska klyftorna, om man räknade i kronor snarare än procent.
Ja, men om jag tar det bara enkelt så här, alltså på 3 år, om det skulle vara 3% löneökning varje år då, så är skillnaden alltså från år 1 innan lönepåslaget 3% och år 3, så har det ökat skillnaderna med 50 000 kronor.
Jag förstår vad du är inne på. Men du, det var en Gunilla i onsdag som var inne på samma. Vad har du för förhoppningar om att någon lyssnar på dig nu och att man gör detta? denna förändring?
Ja, den är väl ganska låg om jag får säga det. Därför att alla värnar ju sitt eget. Men ett samhälle, alltså man borde ju ta fasta på den forskning som finns då. Att ett samhälle där de här klyftorna, där det blir sådana stora skillnader, blir ett osäkrare samhälle. Alltså det blir avundsjuka och man tycker det är felaktigt. Man misstror liksom hela systemet. Va? Och vill vi ha, vi hade ett fantastiskt bra samhälle då, slutet av sig fram till 1970-talet då. Va? Med minskande klyftor. Vi hade alltså ett tryggt och fint samhälle, och det kan man inte påstå att vi har idag längre. Och det här bidrar till, vi har alltså en grupp då som har enormt hög köpkraft och kan unna sig, och så har vi andra som sliter alltså för varje dag för att försöka få ekonomin att gå ihop. Och det är ju inte rimligt att det ska vara på det sättet. Då tycker jag att höginkomsttagarna kunde acceptera procentuellt en lägre påslag, alltså som det blir då om man gör i kronor och öre som det här.
Jag förstår det, Lena. Vet vad? Vi låter någon annan få lite några minuter, så att det kanske blir fler röster i ämnet som du nu är ute efter också, att få lite opinion i frågan.
Ja,
tack så mycket för att du var med.
Ja. Tack, hej.
Man kan också gå in på sociala medier förstås och snacka om just denna frågan. Vi har slängt ut en fråga om detta på Facebook, där vi även har lagt ut en annan fråga om allt fler kvinnor som väljer bort barn. Det är en Lina Stenberg, vd och grundare för Jämställdhetsinstitutet, som kritiserar i en debattartikel att samhället skuldbelägger kvinnor som väljer bort barn. Och hon föreslår att lösningar bör, att man istället borde fokusera på att förbättra kvinnors ekonomiska situation och självständighet. Det är ju lite, det tangerar ju det här ämnet lite grann kanske då i lönerörelsen som är i full gång här efter att märket har satts. Annette skriver att hon har inga barn, hon har aldrig velat ha barn, och försågs barnlösa kvinnor som lite konstiga, och många skaffar barn för att det var normen. Det gläder mig att vi har kommit förbi detta, och det är ju frågan om vi har det då. Bo E skriver, varför beskrivs detta som ett problem? Varje barn som föds är en ytterligare belastning på miljön. Ja, det var också en annan åsikt i denna fråga. Men ring oss 020-22-10-10. Vi har ju ett sista program här innan denna vecka är slut. Mats Frostman i Stockholm, hallå.
Hallå, hallå.
Hej, vad kul att du ringer in. Jag ser att du vill kommentera en tidigare inringare gällande, hon var lite orolig kring det här med att elbilar stod parkerade utanför skyddsrum, och du har googlat.
Ja, precis. Det var LSB hon hade ringt till igår, tror jag det var.
Det kan stämma. Vi låter säga att det var tidigare veckan i alla fall. Vad tänker du på då?
Och MSB hade inte så mycket input på det där med elbilar i garage. Var det väl det jag hörde framförallt. Så jag googlade, och då fick jag, det finns flera länkar på deras hemsida såg jag, men en länk som jag tittade på lite snabbt, där är det frågor och svar om räddningsarbete vid olycka med elfordon. Vanliga uppfattningar, men hur sanna är de? Och så räknar de upp 6 punkter. Elbilar brinner oftare än andra bilar, en vanlig uppfattning då. Men så är det inte, säger MSB. Vanliga bilar, andelen bensin- och dieselbilar som brinner är större än andelen elbilar.
Okay.
Och sen är det då hur farligt är det? Sådana frågor då. Jetlågor från elbilsbränder gör att elden sprider sig snabbare. Ja, det stämmer att jetlågor är typiska för batteribränder och sådär. Och det kan göra att materialen i närheten fattar eld, men även bilar med annat bränsle och egenskaper som kan leda till snabb brandspridning, exempelvis genom bensinläckage.
Och okay, så är det inte helt entydigt där att det skulle brinna, att de här elbilarna bara brinner, man måste bara låta dem brinna, det går inte att släcka.
Nej. Ja, det var nästa punkt. Batteribränder är i princip omöjliga att släcka. Ja, de är visserligen svårare att släcka. Eller det är svårt att släcka en brand inne i ett litiumbatteri. Men det går att göra det också med olika metoder. Ja,
och punkt 4, en annan fråga hon hade, ursäkta att jag bryter in, men en annan fråga hon hade var ju det här med att det går inte att boxera bort en elbil som man kan göra med en bensin- eller dieselbil.
Ja, men en bensinbil som brinner vill man inte boxera bort heller.
Nej, just det, men tänkte ifall, för det här var ju att de stod i vägen för skyddsrummet.
Ja, precis. Det var hennes fråga. Men varför var det lättare att boxera bort en bensinbil än en elbil?
Ja, jag vet inte riktigt där om det har med liksom tekniken att göra i att det är lättare att få något slags friläge på bakhjulen kanske då, eventuellt när man lyfter upp och ska boxera bort. Det är min tolkning av det kanske.
Ja, min elbil, den kan man stå utanför och köra med mobilen. Man behöver inte sitta i den för att köra den.
Ja, just det. Men då gäller det att du är där när krisen infaller.
Ja, så är det ju. Jag tror det, eller att man gör det remote på något sätt via billeverantören förmodligen.
Ja, just det. Ha, ja. Ja, men så, lite om vi sammanfattar detta då. Du tycker inte det är ett problem att man låter, alltså att man har elbilsparkering utanför skyddsrum då?
Nej, när jag tittar på punkterna här från MSB så blir min slutsats att det är inte sämre med elbilar i garage än med bensin- eller dieselbilar. Mm. Jag vet också att däck är ju en annan fråga. Jag jobbar ju med fastighetsförvaltning, bostadsrättsföreningar. Mm. Och då dyker det upp ibland vinterdäck eller sommardäck att man förvarar det. Och det är ju brännbart, det ska man inte ha i garagen.
Nej, okej.
Okay.
Ja. Ja, men det förvaras en hel del i de här skyddsrummen. Och nu ska det rustas upp så vi får se hur mycket som blir kvar. Precis. Tack så jättemycket Mats för att du var med.
Ja, tack.
Ha en fortsatt fin fredag får vi säga då. Och så går vi vidare till Falköping där vi har med oss Rickard Johannesson. Hallå, hallå.
Hej.
Hej. Ett helt annat ämne har du på hjärtat, va?
Ja, men just det. Jag har tänkt på det här med försvarsutgifter och att man pratar, eller det pratas ju om hur många procent av statsbudgeten eller bruttonationalprodukten, statsbudgeten är väl, som man vill spendera på försvarsutgifter. Och jag brukar alltid tänka så här, brukar man inte, eller borde man inte istället bestämma sig för vad man vill köpa och inte bara hur mycket pengar man vill spendera. För jag tänker att det är ju risk att man får lite sämre valuta för pengarna om man bara, om man redan på förhand har bestämt hur mycket man tänker spendera. Det är en tanke som jag har haft.
Alltså, och nu har jag det här färska samtalet om lönerörelsen, att man borde prata i kronor istället för procent. Är det lite så du tänker, samma i denna fråga vad det gäller försvaret, att man ska prata kronor snarare än procent?
Ja, eller snarare så vill jag köpa ett flygplan och en stridsvagn, eller vill jag spendera, om jag vill köpa ett flygplan och en stridsvagn, då berättar jag ju det, och sen så vill jag ju köpa det så billigt som möjligt, va? Mm. Det är inte så att jag i förhand bestämmer att jag ska spendera ett visst antal pengar eller en viss summa pengar.
Just det. Ja, men man får väl hoppas att de har funderat på vad det är de vill ha innan de går ut med hur mycket procent man lägger på detta. Men du, Rickard, tack så mycket för denna fråga. Det var lite annorlunda synpunkt på frågan kring försvarsuppgifter. Tack så mycket för att du var med.
Tack. Hej.
Tack. Vi tar diskussionen vidare som började här i början av programmet gällande barn och att föräldrar bestämmer att de ska vara vegetarianer och hur det nu står till med den frågan, det vet jag inte. Men Monica Opel i Stockholm, du kanske har en insyn i detta?
Ja, det har jag. Hej!
Hej!
Hej. Jag gick in på mitt jobb strax, jag hoppas inte börja blåsa för mycket. Jo, det är så här, inringaren första pratade om valfrihet eller bestämmande, barnen fick bestämma eller inte själv. Och det gör man ju inte heller om man äter kött, så bestämmer inte barnet. Det gör ju föräldrarna åt våra barn, och mina tre barn är uppvuxna på lakto-ovo-vegetarisk kost. Och sen när de har blivit vuxna med sina barn, då har ju de gjort som de gör. Och de är inte vegetarianer idag.
Så du bestämde ändå att de skulle vara det då när de växte upp, dina barn, vegetarianer?
Ja, som alla andra gör, om man ska äta kött eller inte. Det bestämmer ju föräldrarna. Köttätare eller inte ätare. Och religion bestämmer vi också när barnen är små. Och sen, när de blir så stora, kan de ju välja av smörgåsbordet vad de vill ha. Oj, förlåt, jag vill inte anfalla det.
Ursäkta, men jag ställer samma fråga till dig. Hur mycket kan man bestämma över små barn? Du vet, ibland är de ju rätt bestämda själva vad det gäller vad de stoppar i munnen.
Ja, men ibland ratar de med köttbullar också och vill bara ha pastan. Ibland ratar de pastan och vill bara ha vad det är när man ger dem bönor. Så att liksom valmöjligheten vi gör, vi väljer ju åt våra barn. Och att barn växer upp och är vegetarianer, det är ju ingenting som är konstigt idag. Jag var 13 när jag blev vegetarian själv. Och det var lite tufft för mina föräldrar, men om man är kock, då borde man ju tycka det är kul att göra andra typer av mat som man kan erbjuda barnen. Mm. Så att du, välja här, att...
Ja, men jag förstår din tanke här, Monica. Ja, det här är en så himla intressant debattfråga. Så jag tycker att om du håller kvar lite grann, ska vi ta in Andreas Johansson. Eller Jonsson, förlåt, i Stockholm också. Hallå. Du har en idé, eller ett inspel i den här diskussionen, visst?
Ja, men absolut.
Hörde du vad hon sa här? Att man bestämmer ju, föräldrar bestämmer alltid oavsett om det är kött eller vegetariskt.
Ja, men det är klart. Föräldrarna bestämmer ju vad som finns hemma och vad man lagar. Så att, det kan ju inte barnen bestämma på det sättet. Men jag tycker definitivt att man ska alltid servera kött, fisk och ägg i skolan för att barnen ska få i sig det de behöver. Jag tycker den här kocken som ringde in var väldigt klok.
Du tror inte man kan få det man behöver om man äter vegetariskt, menar du?
Det kanske man kan med lite tillskott och sådana saker. Långsiktigt så tror jag inte att det är bra, men det kanske man kan. Men problemet med den där ideologin att man inte ska äta kött är att man gör det ju väldigt svårt för sig att vara hälsosam och få i sig det man behöver. För det finns ju otroliga mängder näringsämnen i kött som man har svårt att få ifrån växter. Du kan inte få alla näringsämnen från en växt. Du kan få i stort sett alla näringsämnen från kött.
Om du stannar här så tar vi in Monica. Förlåt Andreas, vi tar in Monica här. Som du har ju ändå, dina barn lever idag i alla fall, verkar det som. Så att,
jag lever också, jag var 13 år när jag blev vegetarian. Jag lever också, tack och lov så har jag inte fått efter det att jag var 13 någon kronisk sjukdom. Det fick jag före jag blev vegetarian.
Du tror att du hade mått bättre om du åt kött någon gång, eller?
Förlåt, att jag hade gjort det?
Ja, tror du att du hade mått bättre om du hade ätit kött?
Nej, jag hade mått lika bra. För att man får i sig, om man gör schysst vegetarisk kost, så får man i sig det man behöver. Och det har så många studier visat. Det är en övertro på protein överhuvudtaget och framförallt från köttet. Så det där stämmer inte. Men vår kultur är ju det att vi äter kött. Och det är helt fint för mig om folk gör det. Men jag tycker ni som då äter kött inte ska tro att man måste äta kött för att klara sig. För det stämmer inte. Och mina barn är friska och har ingenting konstigt. Och nu är de ju blandkostare för de har valt själva.
Monica, Andreas, vad säger du om det här som Monica säger? Du hör ju, de verkar må bra i hennes familj i alla fall.
Ja, jag har heller inga problem med om man vill vara vegetarian och låta barnen vara det. Om man har 100 koll och att man ser till att de får i sig det de behöver. Jag tror fortfarande att det är ett risktagande, för det finns de långsiktiga effekterna känner man inte till.
Jo, det gör man visst. Man har varit vegetarian hur länge.
Därför att man vet inte, det går inte att göra studier på 30, 40, 50 år och sen kunna isolera ut exakt vilka effekter de här olika kosterna har givit. Kost går inte att forska på det sättet. Det går inte att isolera och forska på det.
Nu bryter jag in här lite grann, ursäkta Andreas. Och vi hör ju Monica lite grann här bak, så det blir lite att om vi pratar i mun på varann så blir det lite svårt för lyssnarna att höra. Men vänta lite, Monica och Andreas. Okay. Nu har vi hört, Monica tycker att det går alldeles utmärkt och vegetarian och barnen kan äta det och Andreas tycker inte det. Vi tackar så mycket för att ni var med idag och ämnet är inte över, utan vi ska diskutera vidare denna fråga med ytterligare en inringare. Hej då Andreas och Monica, ha det så gott. Så tar vi samtalet vidare med Anna-Lisa Anna-Lisa Sjöberg i Eksjö. Du vill också prata om detta, vegetarianism.
Ja, jag tycker att det är det enda rätta. Jag är 91 år nu och har inte varit sjuk under hela mitt liv egentligen. Nu börjar jag ju bli gammal och lite krämpor får man ju. Men jag var inte vegetarian i början av mitt liv, men i 62 sista åren har jag varit vegetarian. Och mina barn fick ju välja själva när de började skolan. Och det har gått bra.
Men hur kommer det sig att du är vegetarian och har varit det så länge?
Ja, det kan jag väl skylla egentligen på mamma och morfar. För de var inställda på att det var nyttigare.
Och så de var också vegetarianer?
Nej, de var inte det helt. För vi hade en liten gård och vi slaktade och hade vår eget kött. Men morfar hade den inställningen. Och mamma var väl blandkostare, men hon insåg vad som var nyttigt.
Förlåt, jag ska bara lägga in, för det är ju också så att det finns ju ytterligare en kost, veganismen, alltså att man äter veganskt, alltså inte mjölk och ägg och sådär. Vad tror du om det? Är det lika bra eller är det sämre? Eller?
Ja, jag äter inte ägg och inte fisk och inte kött och inte mjölk, men ost äter jag och filmjölk äter jag.
Ja.
Så jag är inte vegan. Det är lite svårare att leva om man är vegan. Då är det lite omständigare. Men med ost och filmjölk så går det bra. Sen har jag en annan tanke också. Och det är om inte Adam och Eva hade syndat i paradiset så hade vi aldrig slaktat och ätit kött. Så det var inte meningen från början.
Jaha, det finns en religiös aspekt på detta. Det har jag inte tänkt på. Hon åt ett äpple vet jag i alla fall där, va?
Jag har inte, det var inte därför jag började. Men jag förstår ju att så måste det ju ha varit.
Ja, men du, intressant aspekt på det hela, att det kan till och med vara så att det är Adam och Evas fel att vi äter kött idag. Jag kan tänka mig att vi kan få en del reaktioner på detta. Tack så mycket, Anna-Lisa Sjöberg i Eksjö, för att du var med. Vi ska ta ett helt annat ämne nu, men fortsätt att diskutera denna fråga med oss och mejla oss. Det är ju ringp@sverigesradio.se som gäller då som mejlades. Soran Persson, 60 år, Borås. Du, vi pratar om långsamma bilar på motorvägen, säger jag.
God morgon, tack. Jag vill besvära på att lastbilar håller sig inte på rätt hastighet på 70-80 km. Speciellt långtrådarna. De struntar i hastigheten. De kommer putta på dig. De vill köra över 90 km. Och det förorsakar verkligen, jag var inblandad, minst 8-10 dödförsök. De är känslosa, laglösa, de bryr sig inte om hastigheten. Köra gasa. De byter om pilen utom att tänka en annan bil finns på vänsterpilen.
Vilka är de och laglöshet? Det låter ju alldeles... Är det så illa?
Det är tydligt. Lastbilarna, de kör transporterna, LVS. Den som kör fullastade, bryr sig inte om det är 70 eller 80 km. Behärkligen, det har skrivit motorvägen mitt städerna, 80 km, 70 km maxhastigheter. Men för dem är bara ingenting betyder ingenting. De kommer att köra 90 på dig, flytta dig, eller de kommer att tuta på dig. Då skräkar en arm personbil. Det är verkligheten, det är på våra gatan.
Menar du verkligen alla lastbilschaufförer, eller drar du till här lite grann bara för poängens skull? Eller?
Jag kan säga 8-9 av 10. Jag kan lova.
Oj då, det låter mycket. Men du, alltså folk som kör fort då, för det finns ju också de som kör fortkörare liksom, och är inte det kanske ett större problem? För säkerheten.
Så finns inte en kamera vid infart eller utfart. Det finns inte en lapp för en lastbil som kör fort. Finns inte stopp varning för de som skulle köra på personbil. Infart på motorvägen betyder inte kedja, men de struntar i den. De kommer och kommer och bilen måste flytta sig. Okej, vänsterbilen finns en annan bil. Vad ska bli?
Mm. Ja, jag hoppas att det är någon som lyssnar där ute. Det borde det vara med radio i bilen kanske, att de vill ringa in 020 22 10 10 är telefonnumret då. Tack så mycket Soran Persson. Vi tar ett sista samtal här ifrån Dalarna innan vi avslutar för idag. Dennis Eriksson, vad vill du prata om?
Ja, jag tänkte bara kommentera angående folks tankar om vegetarianism, och då kan jag dra upp ett par saker. Jag har varit i Indien ett antal gånger. Jag är inte själv vegetarian, men där har man alltså en mångtusenårig tradition av att äta vegetarisk mat. Och det finns också studier som visar på att när indier flyttar utomlands, mest till USA och Storbritannien som är engelskspråkiga, så ökar deras vällevnadssjukdomar avsevärt. Fetma, hjärtproblem och så vidare.
Indiernas menar du då? Finns det verkligen studier som studerar bara indier så på det viset?
Ja, det är Indien har världens största diaspora, och det i och med att det är en sån hur ska man säga, alltså att det är en väldigt klar definition av indiernas långa tradition, och att de är så många som som lever vegetariskt. Sen har de flyttat till USA, och det behöver inte nödvändigtvis vara att de äter mera kött, utan det kan vara att de går mer från fullkornsris till vitt ris.
Och ja, det är komplext det här med kosten. Men du själv då, äter du vegetariskt?
Det gör jag inte.
Det gör du inte. Men det är kanske en idé att starta då, om det verkar vara bra för indierna. Men du, vi får väl se. Den här diskussionen känns som att den tog verkligen fart, och vi hinner tyvärr inte prata med fler. Men tack så mycket Dennis för att du ringde in. Du blev sista för denna vecka i Ring P1 med mig, Steffen Renklint. Förutom jag så är det även producent Peter Öberg som har jobbat i Slussen, Agathe Brenner och Selma Lundeström. Ljudtekniker Eskil Lövström, digitalredaktör Erika Libeck Lindahl. Men programmet fortsätter ju nästa vecka också. Så kom igen nu och ring in då när det är dags igen på måndag. 020 22 10 10 är telefonnumret.
Ekot börjar med en nyhet från avtalsrörelsen. Facket Handels och arbetsgivarna i Svensk Handel har nu enats om ett nytt avtal. För anställda i butiker så ger avtalet drygt 2000 kronor i löneökning på 2 år. Linda Palmetsoffer är fackets ordförande.
Det är en stark överenskommelse där vi har lyckats få med våra viktiga frågor. Med låglönesatsning, med mertidsersättning till deltidsanställda. Vi har fått in en arbetstidsförkortning på lagersidan. Och vi har ju också sett till att vi har kvar våra bra OB-ersättningar i kollektivavtalen.
Avtalet i handeln innehåller också en ny regel om att deltidsanställda, som är många i handeln, de ska kunna få övertidsersättning.
Jobbar man kvar efter passets slut, eller om man går in på sin lediga dag och behöver jobba, då är det ju så att man får en extra ersättning numera.
Så här beskriver arbetsgivarna uppgörelsen om de deltidsanställda. Sofia Larsen är vd för Svensk Handel.
Ja, det kommer vara så att de som arbetar och förlänger sitt pass under dagen innan eller efter kommer att få mer tid kopplat till det.
På samma nivå som en heltidsanställd får övertid?
Så kommer det vara. För oss har det varit väldigt viktigt att få motsvarande pris för de krav som facket har ställt. Det har vi fått, inte minst genom att hålla tillbaka löneökningarna och hålla tillbaka ingångslönerna.
Anställda på lager och inom e-handeln får en lite lägre lönehöjning. Men där har facket för första gången fått igenom krav på arbetstidsförkortning, motsvarande en arbetsdag om året.
Och reporter här var Anders Hjelmin. Stockholmsbörsen föll något när den öppnade klockan 9 idag på morgonen. Index står just nu på minus 0,6%. Igår så föll Stockholmsbörsen med 3,4% i spåren av president Donald Trumps importtullar mot omvärlden. Simona Mohamsson blir Liberalernas nya partisekreterare. Det här meddelade partiet tidigare under morgonen, och hon tar över efter Jakob Olofsgård. Och så här säger hon om vad partiet behöver just nu.
Internt
behöver vi värme. Vi behöver stötta, inspirera och lyfta varandra. Samtidigt behöver vi externt visa på större självsäkerhet och skärpa oss utåt så att väljare har förtroende för oss och ser tydligt vilken politik vi levererar.
Liberalernas nya partisekreterare Simona Moamsson, hon har tidigare haft politiska uppdrag i Göteborg och hon är idag ledamot i Liberalernas partistyrelse. Och det var Ekots nyheter klockan 10 i studion, Annika Nordin.
P1, Sveriges Radio.
Om du idag skulle gå på en punkspelning i, säg, Malaysia eller Chile eller USA eller Brasilien eller Peru, så skulle du med stor sannolikhet kunna se en massa svenska bandnamn pryda skinnjackor och patchar och t-shirts. I Japan skulle du dessutom kanske kunna höra några av de inhemska banden där sjunga på bruten svenska. Allt det här är tack vare ett av vårt lands mest seglivade kulturella exportvaror, som har rötterna i 80-talets Skövde och Hudiksvall och Tranås bland annat. Idag i förmiddag ska vi prata om den svenska råpunken. Jag heter Viktor Harris. I en studio i Göteborg så har jag med mig Ann Ige, doktor i ekonomisk historia och lektor vid Göteborgs universitet. Och här bredvid mig i Umeå sitter John Andersson som spelar själv i punkband och är musikjournalist. Välkomna!
Tack!
Tack!
Jag såg ju er på scen på Litfest här i Umeå, litteraturfestivalen, för några månader sedan. För att ni diskuterade en ny fotobok som heter Råpunk, The Birth of Swedish Hardcore, som är skriven och sammansatt av David Andersson. Och där satt ni på scen och så fick vi lyssna andaktsfullt på Anticimex låt Raped Ass som spelades upp i högtalarna. Nu sitter vi i P1 och ska prata om band som Skitslickers och Totalitär. Hur känns det?
Toppen. På tiden.
Det är kul.
För den som är helt oinsatt, vad är råpunk för någonting?
Ja, men om vi liksom börjar i då den svenska punken som ju många av lyssnarna känner till, alltså säg Ebba Grön, det var ju liksom någon sorts
77.
Ja, 77 punk, första punkvågen brukar man ju säga. Och det är ju liksom uppspeedad Rolling Stones med lite argare, mer liksom samhällskritiska texter eller hur man ska säga. Alltså det är väldigt nära rockens kärna på något sätt. Mm. Men råpunken har ju snarare sitt fokus i liksom punkens kärna, att det som var extremt med Ebba Grön har man liksom renodlat, att man höjer tempot, man liksom åsidosätter ljudbilden på ett sätt som gör att det är liksom alltså det är en nästan våldsam upplevelse, om man aldrig har hört det, alltså man måste liksom vänja sig in i det på något sätt, för det är ett väldigt liksom, det är ett väldigt distat och ett väldigt intensivt ljud och liksom mer skrik än sång, som ju är en väldigt svårtillgänglig musik för ett liksom otränat öra.
Vi kommer att spela exempel på detta för er lyssnare så att ni inte famlar i blindo här. Ann, har du någon kommentar på råpunkens kärna?
Bara att det är väldigt fint att få den förklarad för sig. Jag skulle faktiskt inte ha kunnat säga det John sa, men jag tycker att han sa det bra. Jag tänker ju en massa saker om musiken, men jag är ju sån att jag är också väldigt intresserad av andra delar av det, liksom visuella uttryck. Alltså hur det här inte bara lät, utan såg ut, var det fanns och sådär.
Då ska vi lyssna lite här då. Vi börjar med Ebba Grön från 1979. Ebba Grön, Sno från de rika från 1979. Det är ju väldigt medryckande och poppigt, skulle jag säga. I alla fall om man jämför med då, ska vi ta en av de tidigaste råpunklåtarna. Det här är Skitslickers från Göteborg 1982.
Skitslickers med låten War Machine.
War System.
Tur att man har en expert här. Jag tänker, Ann, du som var en del av punkscenen i just Göteborg där på 80-talet. Jag tycker ändå att det låter som en väldigt extrem skillnad mellan de här två banden. Men i själva punkscenen, var det som samma grej?
Alltså jag tror att det är uppenbart att för de som var med i den här första vågen, många av dem, kanske inte alla, hade ändå lite svårt att hänga med på. Är det här också liksom punk? Det är någonting annat. Men för de som var unga då, de som spelade, jag ska inte tillskriva just gänget i Skitslickers det, men liksom, de flesta lyssnade på den här 77-grejen också, men man gjorde sin egen musik som tog vägen. Jag lyssnade ju på Ebba Grön jättemycket och jag lyssnade på det här.
Mm. Sverige, nu i efterhand ser man ju det, kanske var uppenbart redan då, men vi sticker ju ut ganska mycket inom just den här. Alltså det finns punkband i hela världen, men just den här råpunken ses ofta som en ganska unikt svensk grej. Vad var det som var unikt med just de svenska banden?
Alltså jag tror mycket är hur det lät. Alltså just den här alltså som trasiga, väldigt intensiva ljudbilden som Skitslickers och även Anticimex hade liksom. Och musikhistoriskt måste man ju också liksom för tydlighet säga att utan det brittiska bandet Discharge så är det mycket av det här som inte hade låt. Det är en jättestor inspirationskälla för det här och liksom D-takten, den här lite gunga trumtakten som är som lite off. Mm. Alltså om man jämför med Ebba Grön eller Attentat, liksom mer raka fyrtakt. Båda går ju väldigt snabbt, men att det finns som ändå ett annat, alltså något annat primalt i när liksom det takten kommer in i musiken. Varför det står sig så bra internationellt tror jag har lite att göra med att när man tittar på något på längre håll så är det lättare att bara se det som autentiskt. Att när man vet väldigt lite om något, och på den här tiden liksom när det var liksom att man postade kassettband till varandra och läste någon fanzine-intervju eller sådär, att det var som lättare